Artikel 3. Sammanfattning av kommunfullmäktige den 4 maj. Den 4 maj var det åter dags för politikerna att samlas i rådsalen i Stockholms stadshus för ett fullmäktigemöte. Och den här gången var det flera årsredovisningar, revisionsberättelser och handlingsplaner som det skulle beslutas om. Och som stundtals skapade livliga debatter. Men vi börjar med en fråga som togs upp 2 gånger under frågestunden, nämligen den om stadens offentliga bastubad.
Ja, man vet att sommaren närmar sig med stormsteg när det diskuteras bad och bastu i Stockholms kommunfullmäktige. Och politikerna kanske blev påminda om frågan när finlandssvenska gruppen Kai kammade hem en Grammis härom veckan, just för deras superhit Bara bada bastu. För några veckor sedan gick trafikborgarrådet Lars Strömgren ut och berättade att staden ska investera minst 100 miljoner kronor i nya bryggor, badstegar och så kallade doppzoner och bastubyggnader. Man tog då också fram nya riktlinjer som ska uppfyllas om privata aktörer vill bygga en bastu på stadens mark. Bland annat att bastubaden på offentlig plats ska vara öppen för alla invånare. Och det blev i dubbel bemärkelse hett om öronen för trafikborgarrådet Lars Strömgren från Miljöpartiet. Han fick riktade frågor under frågestunden från både Moderaterna och Centerpartiet.
Berätta, vad har du nu löst problem med de här nya reglerna? För det som är uppenbart är att det är otydligt vad det är som gäller. Har du gjort konsekvensanalys?
Säger Dennis Vedin, för kvällen klädd i svart kavaj, grönvit randig skjorta. Han har rödlätt hår i sidbenarna.
Har ni kollat på risken på nedstängningar för älskade och populära bastuföreningar som finns redan idag? Har det varit en del ens av beslutsunderlaget? För det har vi inte sett i trafiknämnden.
Och då går ordet över till borgarrådet Lars Strömgren, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack så mycket, ordförande, och tack för frågan.
Lars Strömgren är för kvällen klädd i mörkblå kavaj. Han har en vit skjorta och en brun slips. Håret är rakat och skägget är kortklippt i gråa och vita nyanser.
Det är en princip som vi jobbar efter, att Stockholms offentliga mark ska vara offentlig och vara till för alla stockholmare. Det är därför viktigt att de här riktlinjerna som vi har slår fast att allmänhetens tillgång till framtida anläggningar ska säkras. När bastu etableras på stadens allra mest centrala lägen eller vid allmänna badplatser, så vill vi att de ska vara fullt tillgängliga för allmänheten. Det här arbetet som har pågått med att få till bastur har inneburit en omvärldsanalys. Vi har tittat hur andra städer gör med det här, bland annat Oslo. De började med att låta ideella föreningar sätta ut bastur som krävde medlemskap. Men de har ändrat det nu, för de insåg att det ska vara möjligt för ideella föreningar att driva bastur. Det ska vara möjligt att ha medlemskap, och det, om man vill basta mycket till exempel, så kan man då lösa medlemskap och ha en biljett som gör att man kan basta varje dag om man vill. Men det ska inte vara omöjligt för någon som antingen är hitrest eller som inte har turen att få ett medlemskap att kunna basta. Vi ser att det här är populärt. Vi tror också att ju mer bastur blir allmänhetens tillgång, desto fler anläggningar kommer ställas ut. Vi har redan en kö av aktörer som vill ställa ut bastur.
Tack, ordförande. Ja, men jag frågar om konsekvensanalys för de som idag driver bastuföreningar i Stockholm. Och svaret jag får från borgarrådet är med hänvisningar till Oslo. Men besluten har alltså uppenbarligen helt fattats över huvudet på de som idag, de eldsjälar som driver bastuföreningar idag, som är så populära. Ni har samlat ett gäng förvaltningar och som har hittat på nya problem. Krångliga regler som är helt verklighetsfrånvända.
Dina basturiktlinjer, ja, det är ett klassiskt exempel på hur man vill rätt men det blir fel. Och resultatet blir mer krångel och inte fler bastur.
Säger Jonas Naddebo. Han bär en mörk kavaj, har rosa skjorta, mörkt hår i sidbena och skägg.
Hur kan ni hävda att riktlinjerna ökar tillgängligheten när det i praktiken gör det svårare att starta och driva bastu?
Och då går ordet över till borgarrådet Lars Strömgren och Miljöpartiet. Varsågod.
Tack ordförande och tack Jonas Naddebo för frågan. Det finns ingenting som bevisar de hypoteser som du har. De riktlinjerna vi har tagit fram, de vill säkerställa den allmänna tillgängligheten. Det kommer fortfarande vara möjligt att vara medlem. Det kommer fortfarande vara möjligt för medlemsorganisationer eller ideella föreningar att driva bastur. Det förekommer redan idag. Sätra bastun till exempel, där är det en ideell förening som driver den och den är öppen för alla. Vi tror snarare att det här kommer bidra till att fler upptäcker bastu så att efterfrågan på bastu ökar.
Där lämnar vi bastufrågan och tar oss istället an flera av de handlingsplaner som klubbades under mötet. Först så ska det handla om handlingsplan för åldersvänlig stad. Kortfattat kan man säga att planen syftar till att säkerställa att äldre åtnjuter samma mänskliga rättigheter som andra i samhället. Och den här planen innehåller 5 utvecklingsområden och de är delaktighet och inflytande, samverkan och partnerskap, social inkludering, bostäder och stadsmiljö och kommunikation och information. Och planen var något som Mikael Weiler-Furtenbach från Kristdemokraterna ville kommentera. För kvällen är han klädd i en grön väst med en grön skjorta under. Håret är bakåtkammat. Han bär långt skägg och har stora svarta markerade glasögon. Och så här säger han.
Det finns mycket att säga om hur äldreomsorg bedrivs i Stockholm idag. Det faktum att inte ett enda nytt äldreboende byggts i stan på hela mandatperioden är till exempel en sån sak. De seniora perspektiven behöver och måste genomsyra såväl trafikpolitik, stadsbyggnad, idrott som kulturpolitik och andra områden. Och vi beklagar därför att väsentliga livsområden som äldre rör sig i knappt syns till i det här programmet. Det är bara några veckor sedan som vi kunde läsa om hur äldre inte kom ur sina hem de kalla vintermånaderna för att Miljöpartiets snöröjning inte tycks räcka till något annat än cykelbanorna. Att trafikpolitiken har ett seniorperspektiv, det är en frihetsfråga. En del äldre kanske är nöjda, relativt nöjda med den omsorg som ges eller hur staden byggs och så vidare, men har av tråkborgarrådet eller någon klåfingrig stadsdelsnämndspolitiker fått möjlighet att ta en pilsner eller lite päronlikör indragen. Och att ge den äldre som vill ha en liten guldkant på vardagen möjlighet att få ta sig en liten pilsner, det är en värdighetsfråga. Politiken måste kunna bättre om stadens invånare ska kunna leva fria, tillgängliga, trygga och vardagliga och värdiga liv i Stockholm hela livet. Och därför yrkar jag bifall till Kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen och hoppas att ni hakar på den.
Jag måste nu bara, tack ordförande, ta tillfället i akt och fråga var den här idén kommer ifrån. Att vi inte har påbörjat ett enda eller aldrig satt en enda spade i marken.
Säger Torun Boucher från Vänsterpartiet. Hon bär en svartrandig kavaj och vit skjorta. Hennes hår är vitt och går ner över öronen. Hon bär genomskinliga glasögon.
Jag personligen satte en spade i marken i Årsta i höstas. Vi har en ganska gedigen plan för äldreboenden vi ska lyfta. Med det sagt så tycker jag det vore jättebra om vi också pratade om den här planen som någonting som går utöver då själva äldreomsorgen. Men vi har en plan och jag har satt spaden i marken. Så vad har ni fått idén ifrån är nog min fråga.
Kontrareplik Mikael Wallifotenbach.
Senast jag kollade så var det jättefå som kunde bo i ett spadtag. Så det är fortfarande inte byggt.
Ja, det var
tack! Vi har inte replik på kontrarepliken. Då är replikskiftet avslutat.
På dagordningen stod också handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter, handlingsplan för romsk inkludering och handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter. Och den planen vållade en lång debatt. Först så ska vi höra Åsa Lindhagen från Miljöpartiet. För kvällen så bär hon en stor och luftig knallblå blus. Hon har rödlätt hår ner över axlarna.
Handlingsplanen utgår från Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna och bygger, precis som övriga handlingsplaner, på programmets 3 fokusområden. Kunskap och information, välfärd och service och delaktighet och inflytande. Handlingsplanen inkluderar inte 6 personer, vilket är nytt jämfört med det tidigare HBTQI-programmet. Och det är ett viktigt steg framåt för att stärka intersexpersoners situation. Handlingsplanen lyfter också särskilt transpersoner som en extra utsatt grupp. Stadens medarbetare behöver öka sin kunskap om transpersoners levnadsvillkor och hur dessa kan stärkas. Och kunskapen om hbtqi-personers rättigheter behöver också öka generellt inom staden. Och ett väldigt viktigt steg för att åstadkomma detta är att verksamheterna genomgår stadens nya diplomutbildning. Och här pekar vi särskilt ut att skolor, förskolor och andra pedagogiska verksamheter alla ska diplomera sig innan 2030. Eftersom barns trygghet är något som vi har ett särskilt ansvar för.
Och handlingsplanen var något som Linnea Winge från Sverigedemokraterna ville kommentera. Hon är klädd i en svart tröja, har långt lockigt blont hår och ovala glasögon i sköldpaddemönster.
Alla invånare i den här staden och i det här landet ska behandlas lika och med respekt. Och ingen, oavsett bostadsort, sexuell läggning, om du är man eller kvinna, ung eller gammal, ska riskeras att behöva utsättas för hot, trakasserier eller diskriminering. Det här är en självklar utgångspunkt för stadens arbete. Och det är något som ska gälla inom alla våra verksamheter. Fokus ska ligga på att säkerställa lika behandling och trygghet för alla stadens invånare. Och i verksamheter som riktar sig mot barn, särskilt förskolan, är det av yttersta vikt att barn ska få vara barn. Förskolan ska vara en trygg plats för lek och för gemenskap, fri från politiska ideologier. Och därför så bör handlingsplanen handla om lika behandling och om respekt snarare än normkritik och genuspedagogik. Vad som däremot är oerhört viktigt, det är att alla stadens verksamheter med kraft motarbetar hedersrelaterat våld och förtryck. För det är de barn som växer upp i en hederskontext som inte ges rätten att själva välja sin partner, vara öppet homosexuell eller forma sina liv på det sättet de själva vill. Och det här är en grundläggande, eller det är en allvarlig kränkning av grundläggande fri- och rättigheter.
Tack så mycket, ordförande. Jag instämmer verkligen i det här att hedersrelaterat våld och förtryck mot hbtqi-personer måste bekämpas med full kraft.
Säger Jan Jönsson från Liberalerna. Han bär en svart kavaj och en vitblommig skjorta. Håret är kort och tunt och han bär mörka, runda glasögon.
Dock är ju en del i det arbetet faktiskt att skolor och förskolor just jobbar med till exempel normkritiskt arbete, genuspedagogik och annat, eftersom det är det som bygger den värdegrund som sen gör att eleverna själva blir mer toleranta mot varandra och också så småningom deras föräldrar, om de nu inte är så toleranta i grunden. Så därför ställer jag mig lite frågande till varför ni är så emot de arbetsmetoder som det finns ganska mycket vetenskap bakom som visar att man kan bryta de här hedersrelaterade normerna. Sen undrar jag också lite på hur du ser på det här med att man inte skulle kunna ha öppen förskola för regnbågsfamiljer för att det skulle vara diskriminering, för att det blir ju lite motsägelsefullt i din argumentation.
Tack för det. Och då är det kontrareplik, Linnea Winge, Sverigedemokraterna.
Jag tycker det är oerhört viktigt att man jobbar för och värnar de mänskliga rättigheterna i skola och förskola och att stadens verksamheter ska vara till för alla invånare. Vi har också sett baksidan av det här normkritiska vänsterflummet som man hela tiden för fram som lösningen på det här. När en 4-årig pojke på en förskola i Stockholm blir kallad för tjej av sina jämnåriga kompisar för att han råkar tycka om att ha rosa kläder med enhörningar och regnbågar, så kan jag tala om för er att han kände sig fruktansvärt kränkt och sviken av sin fröken när hon inte sa någonting. För den här 4-åriga pojken så är det helt självklart och uppenbart för alla att han är en pojke. Men på grund av den här så kallade normkritiken som råder så får den här förskolläraren inte stå upp för något så självklart därför att hon inte får könsbestämma barn. Och det vänder jag mig emot och jag tycker att det är en ovärdig konsekvens av den här politiken. Tack.